De som har varit med i radions barndom då radion trampade barnskor kommer nu ihåg kristallmottagarna som man ofta fyllde ihop själv på locket av en cigarrlåda. Man satt med hörlurar för öronen och lyssnade andäktigt på några svaga toner som hördes då och då. Och man kanske inbillade sig att det kom någonstans långt utomlands ifrån. Men man var mycket glad och tacksam om man kunde höra hemlandets utsändningar tydligt och bra i hörlurarna. Nu är ju förhållandena helt annorlunda. Man hör ju utomordentligt bra och klart också långt avlägsna stationer. Och de inhemska stationerna hörs ju så gott som i varje vrå av vårt avlånga land. Men det var som sagt annorlunda då när radion för 25 år sedan började. Ja, den började väl egentligen lite tidigare till och med. Vi har samlat några av dem som var med från början, eller nästan från början här omkring det sexkantiga bordet på radion. Och vi ska prata lite om de tiderna som har varit. Här sitter, för att nu börja med, vår värdade chef, generaldirektör Einar Sundström. Och så går jag runt om bordet i medsolsriktning. Så sitter här ingenjör Robert Borrenius och ekonom Dainert och Markus Rautio. Och så sitter jag undertecknad Karl-Erik Kreutz. Och allas vår tant Ebba Lilius har jag också fått med hit. Ja, nu skulle vi lite tala om gamla tider. Och jag undrar om det inte då är riktigast att först fråga ingenjör Borrenius om hur det var innan vårt radiobolag grundades.
Ja, från den tiden är kanske de mest spännande historierna från radions tid. Det var ju på det sättet att innan radiobolaget startades så hade ju Finlands radioförbund hand om utsändningarna. Men jag ska komma lite senare till det. Nu lägger jag märke till att vi firar ett jubileum. Och i det sammanhang kom jag att tänka på att vi egentligen har skäl att fira ett ännu större jubileum i vårt fack. Det är nämligen så lustigt att det just nu är 50 år sedan Marconi sände de första trådlösa signalerna över Atlanten. Det var tre punkter lika med S i morsealfabetet som gjorde denna första resa efterföljd av alla dessa underbara framgångar som radion senare har haft. Men jag ser på Greve Kreutz att han blir orolig att jag ska börja berätta radiohistorie.
Nej, för all
del. Och det var ju vår rundradioverksamhet det var fråga om.
Ja, närmast.
Då kan vi fastslå att vår så att säga kontinuerliga radioverksamhet börjar med en utsändning den 7 mars 1925. Det var då radioföreningen hette den, hade sin första sändning i sin nyrädda studio på Unionsgatan. Sändningen gick ut över radiotruppernas station på Skatuden med överste Sarmas benägna medverkan och senare över Skyddskårens station. Det var chefredaktör Viha Juuri som var chef för de finskspråkiga och undertecknad för de svenskspråkiga och musikprogrammen. Så måste jag nödvändigt nämna Ingenjör Sveins som var allt i allo. Han var konferencier, han var tekniker, han var vaktmästare. Mm. Han lugnade de uppträdande artisterna med lämpliga medel och så vidare. Apropå artister så var det rätt så konstigt att han skaffade dem. Beroende på att det inte fanns någon medel att betala dem. Det fanns helt enkelt inte pengar och utan det var det svårt att få konstnärer.
Ja.
Jag skulle bra gärna vilja se våra vänner Elander och Koskiluoma idag i vår situation då vi ofta måste gå ut och äta en supé för att lugna deras upprörda känslor med ett uteblivet gage. Ja, och orsaken varför det inte fanns medel var det att licensavgifter då ännu inte fanns.
Ja, hur finansierades det då i början alltså?
Ja, vi lyckades från radioföreningen få tillåtelse av statsrådet att alla som var medlemmar i vår förening fick inneha en radioapparat. Det betyder naturligtvis att det inströmmar en mängd medlemsansökningar och till sist blev det hela en parodi. Man godkände alla oberoende var lämpliga som medlemmar i föreningen eller inte. Och det visar ju, det var ju den första utvecklingen egentligen mot licenssystemet. Men här måste jag inflika en historia emellan och det är det att vi småningom lyckades engagera operasångaren Enhjelm och då övertog han det viktigaste av vårt arbete, det vill säga både programanskaffningen och anmälarskapet. Då vi var så långt, då hade början gjorts och då hade, märkte vi att vi inte var kapabla att föra det vidare. Och det var då tanken på en ordnad radioverksamhet fattades Och det var då Finlands rundradio startades.
Jaha, så det var då alltså nu för 25 år sedan. Och det är det
26.
Ja, 26, ja, 25. Ja. Hur kom ekonom Deinert med i den här radions verksamhet då?
Ja, för min del var det nog på en resa i England någon gång 1924 som mitt intresse för rundradion väcktes.
Aha.
Och när jag kom hem så anslöt jag mig naturligtvis också till Finlands radioförening. Och som vi hörde så var det just där bland dess medlemmar som tanken på grundande av ett särskilt bolag för att ta hand om rundradions egentliga programverksamhet hade uppkommit. Efter en energisk propaganda lyckades det äntligen år 1926 att få ett tillräckligt antal kommersiella och kulturella företag och sammanslutningar intresserade för saken och att teckna det nödiga aktiekapitalet. Bland de personer som gjorde sig särskilt förtjänta om grundande av det nya bolaget minns jag i synnerhet doktor Jännes, professor Wolle, professor Ylöstalo, professor Fovent, vännen Borenius här bredvid, herra Söding Brunno, herra Söding av Hörlin och sist men inte minst chefredaktör Viherjuuri, som ingenjör Borenius nämnde och som blev första tjänstförrättare direktören för det nya bolaget. Att jag råkade komma med berodde väl närmast på att det företag där jag var anställd också var en betydande aktionär i det nya bolaget.
Ja, var det inte också den ekonomiska sakkunskapen då som då behövdes någon sorts direktör någon för att sköta finanserna?
Ja, jag skulle säga att det var...
Stora finanserna.
Jag skulle säga att det delvis nog berodde på att chefredaktör Viherjuuri, som ju skötte sin post närmast som bisyssla, och det kom jag ju på sätt och vis också att göra. Han behövde hjälp för att hjälpa honom just med den ekonomiska sidan av saken. Och på det sättet så fick jag ju till att börja överta också det.
Ja, och broder Sundström kom ju sedan in. Var det inte ungefär samtidigt som du kom med här?
Ja, det var i oktober 1926 som jag kom med här Rulliansen.
Just det. Jag minns att du har några roliga historier att berätta från de där äldsta tiderna. Var det inte något bråk om något skrivbord också? Ni hade ju inte ens möbler när ni började, eller hur?
När jag kom dit så fanns där bara var det nog två eller tre kontorsdamer och så ett par tekniker som skötte arbete som bisyssla.
Yes.
Men det första jag fick göra så var att skaffa mig ett skrivbord och en stol och ett runtbord för vattenkaraffen.
Ja.
Men jag fick stränga order att inte slösa med pengar. Så köpte jag i en källarvåning någonstans vid Smedsgatan ett skrivbord. Det var visserligen av ek med pegamoid på och en enkel stol och så var det ännu det där runda lilla bordet. Allt sammans kostade 150 mark.
Ja.
Jag tyckte att jag hade gjort en mycket fin affär och kött väldigt bra bolagets intressen i den här saken. Men när jag kom sen till kontoren med dessa saker så fick jag källor för det att jag hade slösat med pengar. Den tiden var 150 mark åtminstone något.
Jo, var det ju mera pengar än nu åtminstone.
Ja, säkert.
När de här anställda här på kontoret, har du några minnen om det? Ja. Vilka var det? Var det några du kommer inte ihåg det mera kanske? Vilka
ja, det var fru Ingeri Stenlund och fröken Helga Norblom, sedermera skriftställarinnan Helga Norbo.
Jaha. Ja, maskinskriverska hade ni inte så värst många eller så?
Ja, så hade vi där ibland en och ibland två maskinskriverskor, men de var nog ganska ovana vid arbetet. Det var en som frågade mig en gång att om Signeusgatan skrivs på finska med S. Och då fick hon genast avsked.
Vi var visst fastanställda då i början, var vi 7 eller 8?
Ja, det var väl 8 stycken.
8 stycken, ja.
Du Markus kan väl berätta lite om vad anmälaren då hade för åligganden. Det var väl ingalunda bara att anmäla programmen som vi nu gör.
Nej.
Vi framgick ju här innan vi kände på Renius. Berättelse att ni skaffar program också, allt sådant.
Det gjorde vi med en del, jo. Och det här anmälaren måste ju vara allt i allo ta emot det uppträdande och betala deras gager och hjälpa på ytterplagen och svara i telefon och, ja, och så vidare. Men ja, att det gick bra ändå.
Ja, det var väl visst en stämning, familjär stämning som gjorde det hela
betrevligt. Det var familjär stämning.
Kan du påminna dig några roliga episoder från den tiden?
Nåja, det är ju många också, men att apropå möbel som Vänner Sundström har berättat, ja, så förresten kommer jag väl ihåg det där skrivbordet. Jag hade det länge och väl sen efteråt i vår lilla studio.
Jaha.
Men att då vi flyttade över från Jonsgatan 20 till Alexandersgatan 46. Och jag kommer väl ihåg den första utsändningen som jag hade därifrån, det var grammofonkonsert. Och då hade vi ännu inte en enda möbel i hela studion.
Mm. Men hur klarade ni det då?
Då vet du, jag satte den lilla grammofonen på golvet och satt mig själv där bredvid och så började jag veva. Den tiden hade jag inte såna elektriska apparater som nu utan vi skulle veva och så hade vi mikrofonen där framför och konsertligt för det så hade det smärt. Alla var nöjda.
Ja, jag kan förstå det. Och du Ebba, du var ju också med, inte från alldeles från första början intressant, men när kom du egentligen till radion och hur kom du till radion?
Ja, när jag kom till radion så visste jag ganska lite om radion. Jag sa nog 3 gånger nej, men jag kom nu sen på prov på 2 veckor och de där 2 veckorna blev sen 20 år.
Ja,
och
ja. Ja, men hör du, det var väl inte så vanligt att det fanns kvinnliga hallåmän, åtminstone uttrycket hallåman att döma, så förutsätter man att de skulle vara manliga. Var du den första kvinnliga hallådamen?
I Norden.
Ja.
Ja, jag har hört säga så.
I Norden, ja, så. Ja. Jaha. Ja, du har säkert en massa minnen, både tråkiga och trevliga kanske från gamla tider.
Ja, naturligtvis finns det ju ledsamma minnen också. Men dem glömmer man ju helst. Kriget var förstås ledsamt, men ja, det var det ju för alla.
Visserligen. Nå, men några trevliga minnen då kanske skulle vi hellre beröra i det här sammanhanget. Ja. Det är ju det som kvarstår minnet då, är då längst.
Ja. Man fick ju till exempel en massa trevliga brev.
Ja.
Och
från beundrare?
Ja, det var nog beundrare. Och ett par ganska farliga.
Så där, ja.
Jag kommer ihåg en gång när vi resonerade.
Berätta.
Kommer du ihåg, Markus?
Ja.
När vi satt och resonerade framför mikrofonen, Alexis Avenehjelm och du och jag. Och Alexis frågade mig, visar vi de här beundrarna, och fråga vilken av dem jag skulle välja när jag lämnar radion.
Jo visst, jo.
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 Och då, det var ju en som bjöd mig en turné, Europaturné,
ja,
och han hade en villa vid Rivieran.
Jo.
Och sen var det en annan, en smed för detta Hedegosse. Kommer du ihåg? Han tecknade sig alltid så romantiskt,
jo,
för detta Hedegosse.
Jo, jo.
Och då sa jag att Alexis att jag tror jag tyckte det var så romantiskt, så jag tyckte att jag skulle välja honom. Och jag tänkte välja honom
istället för Rivieran.
Men det var farligt. För
jo,
han hörde det.
Just det,
kommer du ihåg?
Jo.
Han hörde det och han reste ner från Österbotten hit och kom och fordra att jag skulle infria mitt löfte.
Nej.
Jo. Och när jag drog mig diskret tillbaka så ville han stämma mig för brutet äktenskap.
Det var något summar.
Men det slutade nog lyckligt, för han skrev, jag fick ett brev av honom och han skrev ju det att jag ska inte tro att jag krossar hans hjärta, för att det finns nog flickor i världen och att lämnar dig en så står dig tusende, förlorar du en så står dig tusende åter.
Så heter det i sången. Ja, ja. Men hur var det? Kom du alltid ihåg att komma i tid till jobbet när du hade sådana brev att fundera på?
Jo, när jag kom ihåg, nu kom jag precis som jag kom ihåg, men vet du, det var en vacker dag. Som jag tyckte den var så vacker, jag glömde allting och jag märkte att jag var på torget och köpte smultron. Och då kom jag ihåg att det var min radiotur och då blev jag förskräckt.
Ja, det var inte så värst trevligt inte. Ja, men det var nu anmälarnas ihågkomster från de tiderna. Kanske vi lite skulle tala om hur det här nya bolagets verksamhet sedan blev när det kom igång. För att nu lite beröra den sidan av saken också.
Ja, kanske jag får påminna om att det var egentligen just i samband med grundande av den nya studion i hörnet av Alexandersgatan och Mikaelsgatan som en kraftigare utveckling här i bolaget börja. Och kort därpå så fick ju också Posta Telegrafverket sin första större sändare i Lahtis färdig. Men vi har glömt här att nämna att innan dess så hade bolaget som verkställande direktör anställt magister Hjalmari Vakio, som sedan under nästan två decennier på ett mycket framstående sätt skötte bolagets ledning.
Ja.
På tal om den nya studion så kommer jag också ihåg den kritik som den gav anledning till. Lyssnarna beskyllde bolaget för att slösa licensavgifterna på dyrbara mattor och sidendraperier för inredning av studion istället för att bättra på programmen. Och det behövdes verkligen långa förklaringar i tidningar för att få lyssnarna övertygade om att bolaget själva bara hade investerat en del av sitt aktiekapital i studion och att de där mjuka mattorna och draperierna var nödiga inte bara för att skapa en angenäm miljö för de uppträdande utan främst på grund av akustiska fordringar, ja, som ju på den tiden var alldeles andra än idag.
Ja, naturligtvis. På tal om Vakia så vill jag minnas att du, Sundström, berättade någon rolig historia om hans slagfärdighet. Han hade ju alltid något ord på rätt plats.
Nej, det är jag som ska berätta alla vitser.
Ja. Jag vill minnas att du brukar vara välförsedd med såna.
Ja, jag kommer ihåg bara en historia från tiden vinterkriget. Så Vakio gick hem från kontoret med en av bolagets nuvarande tjänstemän också. Så hade ju kommit ett stycke på gatan och säger den andra mannen som var huvudet kortare än Vakio att, hör du Vakio, att om vi skulle ta bort ditt huvud så skulle vi vara lika långa. Så sa Vakio åt honom, och lika kloka.
Jo. Han hade, som man säger, huvudet på skatt fast det satt högt uppe. Ja.
Ja, om jag skulle få berätta en liten episod, rolig episod också från början bolagets verksamhet, så minns jag att det i början var rätt så svårt att få kända och kompetenta föredragshållare hit. Det har ju redan här flera av de tidigare framhållit. Och det hände sålunda att då vi en gång hade vidtalat en känd, numera avliden professor och kulturhistoriker att hålla ett föredrag, han först vägrade. Han skyllde på att han absolut inte kunde stå och prata inför tomma väggar utan behövde ett synligt auditorium för att känna sig inspirerad.
Ja, det är ju många som tycker att det känns tomt.
Ja, han lät ju sig sen i alla fall övertalas och höll sitt föredrag som var både intressant och väl framsagt. Men knappt hade han slutat och stigit ner från katedern innan han med övertygelse utbrast. Fy fan. Och till saken hör att hallåmannen som råkar vara Alexis Avenien inte ännu hunnit stänga av mikrofonen.
Så det gick ut allsammans.
Ja.
Ja. Enien var ju en man som också kunde finna sig. Så vet jag minst så kom han alltid som katten ner på alla fyra. I det här sammanhanget skulle det vara på sin plats också naturligtvis att komma ihåg någon anekdot från hans tid. Jag kom ju till radion först efter hans beklagliga frånfälle 1939, så att jag kände honom inte personligen så väl att jag skulle komma ihåg någon särskild, någon av de malörer som han skulle ha klarat av så elegant, men kanske Marcus eller Ebba kommer ihåg någonting.
Kommer du ihåg den där barntimmen till exempel?
En barntimme?
När ingen uppträdande kom, inga barn uppenbarade sig och
ja,
Alexis Avenier höll barntimmen.
Alldeles ensam?
Jo,
yes.
Han läste sagor och sjöng.
Ja, han var ju mångsidigt begåvad faktiskt.
Jo, det var en av fördelarna med Enien. Då någon uteblev så sjöng han heller lite nopare arg eller
något. Ja.
Ja, men mina vänner, det är en sak som jag tycker vi har glömt att nämna om här från bolagets första verksamhetsår. Och det är grundande av bolagets egen orkester.
Ja,
ja visst ju.
Var det inte i början Herr Nymans orkester som spelade? Hur var det med den förresten? Ni som är Borenius.
Ja, den är kanske för mycket till privat för att berätta om den. Var den uppkom helt enkelt på det sättet att vi saknar ju alltid programpunkter. Och en gång i största nödvändiga med till min goda vän Ingenjör Nyman och tvinga honom att komma och spela violin. Han var nämligen violinist dessutom.
Ja.
Och så gällde det att få en som ackompanjerade och det blev då min fru. Och så kom de, uppträdde de.
Mm.
Och det där upprepades naturligt ideligen för det var så billigt, det kostade nämligen ingenting. Och småningom blev den orkester lite känd och den ökades upp. Jag tror det var 6 stycken till sist. Och då fick de slutligen lite gage också. Jag kommer ihåg att de fick 50 mark per gång.
Per man då eller hela?
Nej, hela.
Ja.
Och de spelade då som sagt under hela ett helt år åtminstone. Jag tror de spelade också den nya rundradiobolagets tiden, den första tiden.
Ja, så på Alexanderskattar också.
Så att egentligen var det nog radions första orkester.
Ja visst ju.
Nå ja, och sedan fick vi en egen orkester. Var det ekonom Dainer som kom att...
Jo,
med den saken.
Jo, det visade sig ganska snart nödvändigt att vi att skaffa ändå en egen orkester. Det kunde naturligtvis inte gå i längden med att anlita bara amatörkrafter. Och jag fick mycket riktigt det hela som uppdraget att engagera den nya orkestern. Vi hade naturligtvis inte redan råd att engagera ens en fullpärlig salongsorkester utan fick nöja oss med en mindre ensemble. Efter införskaffande av utlåtanden från sakkunnigt håll föll valet på Erkki Linkos sextett bestående av Erik Kronvall och Erkki Huttunen som första och andra violin, Eero Koskimies alto, Tauno Korhonen cello vill jag minnas och Paavo Pettiniemi som bas och Linko själv i piano. Och jag tror vi alla glada över att idag, i de närmaste 25 år efter ifrågavarande engagemang, kunna konstatera att valet knappast hade kunnat utfalla lyckligare. Det var också avlidne professor Haapanens åsikt då han övertog ledningen av den sedermera i flera repriser utvidgade radioorkestern. Alla 6 musiker är ju förresten allt fortfarande anställda vid bolagets nuvarande symfoniorkester som utan tvivel fyller en mycket viktig uppgift inom vårt lands musikliv.
Jo, det var ju en mycket viktig sak förstås att radion fick en egen orkester. Där kunde väl ibland hända, trots att man hade orkester och tekniker och allting, att det blev något krångel med utsändningen. Hur var det Markus förresten den där dagen när det var snöstorm och du inte kom in i studion?
Ja, det var just någon. Det var nog vinterdag och jag hade väl inte en egen nyckel då ännu. Och jag hade en tekniker som hade en egen bil och han skulle köra med den sen. Han bodde ute på stan någonstans. Och försenade sig och jag väntade och hörde bara telefonen ringa där inne i tamburen.
Ja.
Men kunde naturligtvis inte öppna dörren. Och så kom jag in sist och slutligen och han kom med sin nyckel. Och så gick jag direkt i mikrofonen och fick strömmen på och bad om ursäkt och sa att eftersom jag var i alla så snälla och aktat här, jag var i försenare och aktat det dåliga vädret så jag ska också vara snäll om ni ser det och nu får ni höra er önskeskiva Ramona som var kolossalt populär i tiden och då var telefonen tyst.
Ja. Nej, men om det blev strömavbrott sådär mitt under utsändningen då någon gång, vad gjorde man då?
Ja, ingenting.
Markus sa att telefonen blev tyst. Jag var med om en gång, tycker jag en löjlig historia, men typisk för den tiden. Tekniken var dålig hos oss, det brast när det ville, det blev avbrott ungefär när som helst. Och jag kommer så bra ihåg en gång då vi hade ett av våra vanliga avbrott och naturligtvis telefon ingalunda var tyst. Nej. Men ringde i ett kör. Och då gick jag beslutligen dit för att försöka lugna den där upprörda rösten. Och när jag då sagt modiskt förklara att det nu på det sättet att det går ingenting ut vid sändningen är avbrott.
Ja.
Så fick jag ett ilsket svar, nå varför tusan anmäler ni det då?
Ja, men Dainert, kommer du ihåg när Bolaget 1927 och insynnerhet i slutet av 1928 hade dåliga affärer. Vi hade ju använt nästan hela aktiekapitalet.
Ja, då. Just på de fina mattorna. Och...
Nej, det var inte alls på de fina mattorna, utan det var på de där publikationerna som bolaget gav.
Ja, jo, det var där sant.
Veckobladarna Yles hade ju rundradion.
Ja, vi hade ju en mycket litterärt intresserad programchef då, själv författaren Erkki Kivijärvi.
Men hur gick det då med...
Nåja, vi slutade med
slutade med tidningen.
Slutade med dessa tidskrifter och
avskrev för bussen så småningom.
Ja, ja, men nu tror jag vi får lov att sluta det här trevliga samtalet också och bege oss iväg till radions festkonsert.